Ja, men tack för det, och god förmiddag säger vi ifrån Göteborg. 020 22 10 10 är numret till Slussen. Här är vi ivriga att dra igång och det här programmet. Vad ska det handla om idag? Jo, men det är ju du som lyssnar som bestämmer och formar programmet, och jag vill gärna prata med just dig. 020 22 10 10 ring till Slussen, ring P1. Och det har Barbro Mentzer i Salem gjort. Hej och god förmiddag.
Ja, hej.
Hallå på dig. Du, vad vill du prata om idag?
Jo, jag har länge tänkt på det här. Vi får så matade med vad de ska göra för bra i skolan och hur de ska ändra allting där. Men det är inte föräldrarna. En del av barnen i skolan också. Jag har ju upplevt det så mycket, de här barnen som jag ser kring mig. Jag har både barnbarn och barnbarnsbarn och hela köret och haft varit aktiv i hem och skola. Och det allra värsta man har jobbat med som sjuksköterska är ju hur det går för barnen som kommer in. Så man har, jag har erfarenhet, kan jag lugnt påstå. Men i dessa tider nu när det är också att man ska rösta, ja, då finns det nästan inga föräldrar som man ska bry sig om i den här, utan det är bara hur det ska bli i skolan. Och jag har skrämmande exempel hur illa det kan vara. Ska du ställa någon fråga nu eller?
Ja, absolut. För du tänker här, om vi ska bena upp det här lite, så vill du menar om det går lite, blir problem med barnen, vad är föräldraansvaret? Är det du är ute efter lite grann?
Ja, och samarbetet med föräldrarna regelbundet. Jag hade ett skräckexempel för ett tag sedan här. Jag har väl bortåt en 11 bonusbarn och sådär. När det hände någonting i skolan. Ja, det var förfärligt tycker jag.
Men vad är det det brister, menar du då, Barbro?
Ja, de måste ju prata med föräldrarna i första hand när det händer ruskiga saker i skolan, vilket det gör titt och tätt. Och vad jag har hört också när jag pratar nu med en som är lite äldre då, som jag har träffat mycket och hjälpt till med, och att vi är ju också så många runt omkring barnen. Det är ju inte bara föräldrar. Vi är ju alla åldrar om vi får umgås bara med skolan. Det finns, jag menar mormor och morfar och hela köret. Och det verkar aldrig som vi välkomna. Men det har hänt att det var det. Och det har varit så otroligt positivt. Men då säger en, får jag höra det här då? Ja, nu ska de ju lösa det här genom att ta ifrån dem mobiler. Och då får jag ju höra från en av föräldrarna då, som jag tycker är bra, att ja, då skaffar de sig bara en mobil till. Ja. Men, och de här barnen som ska byta föräldrar varje vecka, vem skulle stå ut med det? Jo, det får väl föräldrarna göra istället. De får väl ordna det här. Det är förfärligt att tänka sig bara detta, att de ska anpassa sig till nya syskon och nya. Och så är de nyförälskade mitt uppe alltihopa. Och de har så mycket med sig själva.
Ja, nu har vi många bollar i luften här, känner jag.
Ja, det kan inte bli annat än galet som man har ordnat för barnen, tycker jag.
Men du Barbro, om vi fokuserar lite på det här då, det är problem i skolan menar du, och vad är föräldrarna? Skolan pratar väl alltid med föräldrarna när det händer någonting?
Ja, nu vet jag ju inte allt om det här, men jag får ju höra också där det fungerar då, vilka skräckexempel det är. Och då ska man ju lösa det nu, och det här är inte jag så negativ till egentligen, för det har jag ju varit med om mina egna barn också, när de inte fungerar bra i klassen av olika anledningar. Så får de tas ut från klassen, då skulle det vara en sån skräck. Och göra det, att de inte skulle vara lika som alla andra. De är inte lika som alla andra hela tiden. Och det där tycker jag är så självklart, att man måste ge dem något eget.
Barbro Mentzer, jätteintressant ämne det här. Var är föräldrarna när det går snett för barnen, och hur stort är skolans ansvar? Vi får se om det är några fler som nappar på det ämnet under veckan kanske. Tack Barbro för att du ringde till Ring P1.
Ja,
Tack ska du ha.
Tack för hej.
Hej. 020-22-1010 är numret till Slussen. Det är bara att ringa på. Vi sitter där och svarar. Vivi Samuelsson i Norrköping, hej.
Hej, hej.
Hej. Vad vill du prata om idag?
Ja, jag blev... Det var förra veckan för det var någon som ringde och pratade om det här återvandringsbidraget. Och så var det också uppe på Almedalsveckan. Jimmy Åkesson pratade om det. Och det framställs ju ofta som att det handlar om att det är stackars människor som har kommit hit och som inte har lyckats komma in i samhället och som lever på bidrag och i utanförskap och de kan inte svenska. Och det är för dem så att säga, som det här återvandringsbidraget är tänkt och sitter och längtar hem till sina hemländer. Och det här, om man då går och tittar på det regelsystem som finns, den förordning som styr det här, eller man kan läsa på Migrationsverkets hemsida, så är det ingen som frågar efter någonting om det här när man ska ge, när man ska ta ställning till ett sånt här återvändande bidrag. Utan det är tvärtom så att du måste egentligen vara ganska väl och ha ganska välordnade förhållanden för att kunna komma i åtnjutande av det där bidraget. Du måste alltså, till exempel, du måste ha kommit hit före 24. Du måste ha kommit hit och ha uppehållstillstånd på flyktingskäl eller flyktingliknande, humanitära skäl. Du har inte fått ha några skulder till CSN till exempel, eller vara utmätt för kronofogden eller ha skulder hos kronofogden. Och ja, så vidare. Alltså, de här människorna som man framställer det som är mål för det här, de har inte en chans att få det.
Nej. Och vad tänker du om det? Jag tänker
att det är jättekonstigt. För samtidigt är det så att jag har en ögonsjukdom som innebär att jag måste gå och ta sprut regelbundet. Och då har jag konstaterat att ungefär 60% av de som hjälper mig med det här och ger mig det här, de läkare som gör det här, de har utländskt påbrå. Och för en sån person kan jag tänka mig, de har förmodligen kommit från Syrien eller från Irak eller så. Och de har nu arbetat här under flera år som läkare i Sverige och fick på sin kunskap ytterligare. Och de är väl integrerade. Och de kanske bedömer att nu skulle det vara kanske läge att tillräckligt tryggt i Damaskus eller Bagdad. Nu kanske det skulle vara bra att få 500 000 eller 600 000 för att kunna återvända och starta en liten klinik där.
Mm. Och vad tycker du om
det
då?
Jag tycker att det här är riktat... Varför du?
Ja, vad tycker du om det?
Det förmenar jag dem inte alls. Men jag hoppas, eftersom jag och många fler har den här sjukdomen och är i behov av dem, att vi svenskar, kollegor, grannar, alla som har funnits runt omkring dem, har varit så himla trevliga och snälla och vänliga mot dem att de inte vill lämna oss.
Men du menar att det här återvandringsbidraget, det träffar lite snett eller fel? Är det liksom det du är ute efter lite?
Ja, ja. Har du begått brott till exempel eller sitter i fängelse, då kan du inte få den. Och det, utan där ska de vara kvar hos oss. När de kommer ut, då skulle de kunna få det. Då kan man tänka sig så här då, ifall man är tillräckligt elakt. Då har de verkligen suttit och skaffat sig en himla massa fina kriminella kontakter. Och sen kan man då kvittera ut 350 000 spänn och så kan man då ansluta till den där kurdiska räven eller någon annan sån här läskig typ som sitter i utlandet och regisserar kriminalitet i Sverige. Nu tror jag inte att det blir så, för de har förskoligen även dömda till skadestånd. Och det, då har de skulder och då kan de inte få det i alla fall. Så jag menar att det kommer hamna fel.
Intressant synpunkt, Vivi Samuelsson. Tack för att du ringde till Ring P1 med det.
Okej, hej då.
Och vi byter ämne lite abrupt. Kevin Wollbro i Luleå, hallå på dig. Där plingar det till så där lite tråkigt, som att det lät som en ledning som bröts. Kan det vara så? Ja, då får vi hoppas att vi får tag på Kevin Wolf, att vi får tag på Kevin Wolfbro strax, och så går vi till Ari Samadi Sigtuna. Hej.
Hej på dig.
Hej. Vad har du för ämne på hjärtat idag?
Ja. Jag tänkte prata om, jag hörde det var en tjej som tjatar mycket med AI och berättar sina känslor till. Och jag tycker det så här att, är det inte bättre att vi människor pratar med varandra? Till exempel att gå och hälsa på grannen, låta andra komma i ditt liv och berätta det du vill berätta för en maskin eller någon teknologi till en riktig människa. Så jag hade tidigare lite svårt med att berätta mina känslor. Jag mådde inte så bra, men sen jag började lita på folk och liksom berätta det finns inne i mig och alla att andra kommer in i mitt liv. Nu jag mår jättebra och jag mår mycket bättre. Och jag är inte emot teknologi, självklart man kan använda AI, för jag själv använder AI en del till mitt jobb, till exempel med design och sådana saker. Men att prata med den här maskinen, jag tycker att vi är på väg mot ett riktigt, alltså farligt, vad heter det om man säger så.
Ja. Men det här är apropå det som vi hörde i P1 morgon i morse här, att var femte ungdom mellan 15 och 24 år pratar om sitt kärleksliv med en chatbot. Det handlar ju om det. Men det här det är ju många, jag tänker att det är många som tycker det är svårt att ha, alltså man kanske saknar de här mänskliga kontakterna och tycker att det är svårt att få dem och därför så vänder man sig till den här chatboten istället. Vad tänker du?
Jag säger så här, till mitt meddelande till ungdomar, jag har haft en svår liv när jag var mindre, jag var liten. Och jag säger så här, det är inte lätt, men om man blir lite modig och går in, prata med folk, alltså man typ låt andra komma in i ditt liv och kärlek. Jag vet att det i viss ålder det är lite, man är lite blyg eller sånt, men det är helt okej att fråga stora bror, fråga pappa, fråga stora syster, fråga liksom, det är helt, jag tycker det är jätte okej. Man måste låta allt det här vara. Och nu jag har ett par kollegor på jobbet, de jobbar extra hos oss. En av dem studerar i universitetet i Stockholm och han berättade för mig, han bara, sen jag har börjat med ChatGPT, jag känner mig, ursäkta min språk, dummare än förut. För att förut, jag brukar typ läsa boken, jag kände mig liksom att jag gör någonting, men nu jag lägger allting copy-paste i en ChatGPT och jag får en sammanfattning och typ, men, jag tycker det,
det är ju ny teknik. Jag tänker så här också att alltså det som vi hörde på P1 morgon i morse, det är ju att förr i världen så skrev man en dagbok för hand och liksom, lättade sina känslor där och skrev av sig i sin ensamhet som ett komplement till att prata med mänskliga människor. Och för ungdomen idag som är uppvuxna med IT och AI och allt det, så kanske man använder det här som ett komplement. Det kanske inte det utesluter de mänskliga relationerna. Vad tror du om det?
Ja, men grejen, jag vill inte vara negativ som sagt när det kommer till teknologi, men jag tycker det, jag är lite emot det. Och jag tycker det så här att, alltså jag lovar dig, finns det typ 20-åringar kan inte skriva. För att de är så beroende på AI, de är så beroende på den teknologin. Jag tycker att skolan borde, typ, lärarna, alla de borde prata om det här, ge råd till eleverna att typ, börja skriva, börja prata med varandra. Vi måste få in såna folk som typ på något sätt är lärare och samtidigt blir som en psykolog. Förstår du vad jag menar?
AI, internet, chattbottar, är de fördummande eller ett komplement? Det är en intressant diskussion som jag tänker att du drar igång här nu i den här Ring P1-veckan. Tack för att du ringde till Ring P1.
Tack själv.
Hej då. Och då går vi över till Kevin Wolbro i Luleå. Hallå där.
Ja, det är jag, Kevin Wolbro. Hörs jag bra eller?
Ja, det hörs lite konstigt tycker jag. Ja, nej. Ja,
så men nu hörs jag bättre. Jag föredrar ibland att ha högtalare på för att ibland så kan någon vilja något, exempelvis. Jag bor i en lägenhet, så, eller det är egentligen ett hus med typ två våningar, men det spelar ingen roll. Först och främst,
vad vill du prata om?
Först och främst, jag ska bara säga ett lite kortfattat om det senaste. Det här med att folk håller på och pratar med chatbottar, eller som jag brukar kalla den för clankers, ett slagord för AI. Inte bra, verkligen inte.
Det är det inte. Varför inte det, då?
För att, ja, det kan bidra till dålig mental hälsa, antar jag väl, och i värsta fall... Ja, det har ju varit ett fall i USA, eller ja, inte i USA, men på något ställe om en... Jag tror det var en 13-åring som använde Character AI, och de tog livet av sig. Mm. De stämde företaget, och kan hända att det pågår nu, men jag vet inte.
Det finns för- och nackdelar med absolut. Men du, det var inte det egentligen som du ringde till oss?
Nej, verkligen inte. Jag pratade om det här med fotbolls-VM. Ja. Det skulle jag prata om. Katte håller sig i USA nu. Det tycker jag är jättebra. Och att det faktiskt kan ena folk i dessa tider av, du vet, hot om krig, av, ja, du vet.
Mm. Du tror fortfarande på...
Ja, det tycker jag faktiskt är jättebra att folk fortfarande kan enas under typ samma flagg, eller i detta fall samma sport, nämligen fotboll. Det tycker jag är väldigt bra.
Hur mycket tittar du på VM?
Hörde du, inte alls. Men jag har hört att det gick ju sådär för Sverige tidigare. Men nu har det inte gått så där bra.
Nej, men nu är ju, Sverige är ju ändå vidare till 16-delsfinal. Kommer ju spela sin match nu i veckan.
Ja, jag tänker inte se de här matcherna som tar och börjar typ vid 1 på natten. Nej, tack.
Nej. Men du, trots all politik så tänker du ändå att sporten förenar människor. Det är det du är inne på.
Ja, det tycker jag är det som är det fantastiska med. Ja, det är som inte bara fotboll, utan det kan ju vara hockey, det kan ju vara curling, det kan ju vara allt sånt. Men det är en sak jag har att klaga på under det här VM:et, så är det Norge. Och du vet nog säkert varför. Du vet det här roandet som de tar det på med. Alltså, jag har inte sett det personligen, men jag har sett att det har postats väldigt mycket om det här i sociala medier.
Ja, vi kan få bara förklara det i norska fans då, och deras pepp på läktaren, så har de att de gör som en vikingarod. Precis. Ja. Och det har vi sett väldigt mycket om. Men vad är det för fel med det?
Ja, det är inte så vanligt. Normalt så hör man dem skrika deras lands namn och klappa, men så är det inte nu. Nu ska de skrika ro och slå på trummor och sånt där. Så förstår inte grejen med det.
Nej, men jag tänker att norrmännen är ju jätteglada över att vara i VM. Nu minns jag inte exakt, men det är väl nästan 30 år sedan de var där. Så att, ja, och det där har ju verkligen blivit en grej på sociala medier. Kevin Wollbro, vad intressant att höra din synpunkt. Ja. Idrotten förnerar, men det kan bli för mycket ibland av norska fans. Tack för att du ringde till Ring
B1. Tack.
Hej. Och då går vi vidare till Anders Mörk i Uppsala. Hej.
Hejsan.
Hej, vad vill du prata om?
Jag vill prata om osanning och lögner.
Nej, vad intressant.
Att vi ska försöka undvika dem.
Ja.
Nej, men det är ju valtider nu. Vi har ju val i september. Och jag tycker det är en ganska skrämmande utveckling här i Sverige med hur politiker uttalar sig i olika sammanhang. Där rena osanningar och ännu renare lögner får ett allt större utrymme. Och jag tycker det börjar vara i den liksom omfattningen att det hinner inte bemötas, utan det går förbi. Och vi väljare vänjer oss vid det här, och jag tror att det är en otroligt farlig utveckling. Vi kan titta på det stora landet i väster, vad som kan hända. Och jag tycker vi ska passa och dra åt oss öronen långt innan vi har hamnat där. Så att jag vill uppmana framförallt i första hand högt uppsatta politiker. Jag tror de på lägre nivå, på kommunal nivå, agera bättre faktiskt. För på den nivån så funkar det inte att ljuga på det sätt som våra riksdagspolitiker många gånger gör. För där är man så närmare besluten, så där blir man avslöjad så lätt. Men i första hand en uppmaning till våra högt uppsatta politiker att hålla er till sanningen i större utsträckning. Och till oss väljare vill jag uppmana att låt oss inte följa med i det här sjuka politiska spelet där vi ska ljuga om varandra. Och det blir en smittsam, farligt virus som sprider sig i samhället, helt enkelt.
Nu är det ju en generalisering här där vi drar alla politiker över en kam.
Jag vänder mig till dem som omfattas av det, vilket det har blivit tyvärr allt för många.
Vad är det du menar att de ljuger om? Politiker ljuger om?
Ja, de kan hitta på saker om hur bidragssystemet fungerar. Att de kan få väljarna att tro att de allra flesta bidragstagare är fuskare, till exempel. Man använder en retorik som låter så. Man använder siffror om så mycket pengar kan du få som bidragstagare. Och sen när det granskas så visar det att det stämmer nästan i princip inte alls. Det kanske omfattar en familj eller två familjer som uppbär ett bidrag på det området. Det finns mängder av exempel på lögner i politiken idag.
Du nämnde ju USA och president Trump där, och i USA finns det ju medier som ligger och granskar Trumps uttalande och också till och med räknar och försöker föra statistik på hur ofta han framför lögner. Det är ju ingenting som han skulle skriva under på, men hur tänker du att svensk media granskar politikers uttalande och speciellt så här i valtider?
Ja, jag tycker och tänker att vi kan bli mycket duktigare på det. Public service gör ju sina försök med faktagranskning, och det är jättebra. Men tyvärr är ju public service nu också utsatt för ett typ av drev där man ska dra ner trovärdigheten för det. Och det tycker jag ser, det är liksom i linje med det här att radera faktat och mera, allt ska vara ett tyckande. Jag tänker att en företagsledare som skulle agera på samma sätt som det finns flera exempel på högt uppsatta politiker som gör i Sverige, den skulle åka ut från sin roll med huvudstupa, så att säga. En styrelsemedlem i ett företag skulle inte få agera och uttrycka sig på det viset. Det skulle inte gå, helt enkelt för att det inte fungerar. Verksamheten skulle haverera, aktiekurserna skulle störta eller bolaget skulle gå i konkurs. Men politiker har vi som agerar på det sättet, och jag tycker att vi väljare måste skärpa till oss. Vi måste ställa högre krav. Och vi måste i hela samhället uppvärdera sanningen. Det är min uppfattning.
Mm. Intressant. Anders Mörk, Uppsala, tack för att du ringde till Ring P1.
Tack ska du ha.
Tack.
Tack
och ha det gott. 020-22-10-10 är numret till Slussen. Det finns fortfarande chans att vara med i programmet. Vi finns ju också på sociala medier, och där har vi pratat tidigare också om AI. Är det dags att sluta använda AI för skojskuld? Där man går in och gör en liten sökning eller försöker kreera någon rolig inlägg till kanske Facebook eller så. Elisabeth, som ringde från Värnamo i förra veckan, tyckte att nu är det dags att sluta använda AI i onödan. Hon menar att det inte är rimligt att ta hjälp av AI för att till exempel generera roliga bilder eller sånger, och att vi borde bli mer medvetna om hur mycket energi det tar. Vad tycker du, ställde vi frågan där. Angelica, hon skriver att hon håller med inringaren. Som tur är så börjar allt fler få upp ögonen för vilken otrolig skada datacenter gör på omgivningen. Leif tycker annorlunda. Han tror inte att hans dator drar mycket mer om jag använder AI än om jag spelar ett grafikkrävande spel. Men så kör jag AI lokalt på datorn och inte via datacenters, skriver Leif. Kristoffer skriver att problemet är ju inte att folk gör kattbilder, utan problemet är giganterna såsom Microsoft, Google och liknande stoppar in AI överallt där du kan tänkas klicka. Ja, var gärna med i debatten även på sociala medier, och vi finns ju också på mail. Och så då var det här telefonnumret 020 22 10 10. Det har Hans Andersson i Stockholm ringt. Hej!
Hejsan, hejsan!
Hej! Vad vill du prata om?
Jo, jag tänker prata om det här med lite grann det som förra talaren pratade om, också politik.
Mm.
Och Det jag tänker på när jag tittar på politisk redovisning eller på programledare eller på radion eller överhuvudtaget politiska företrädare, så går de gärna in i konflikt. De går så här att de börjar prata om ett ämne och sen så lägger de över det till motparten. Mm. Som om det vore någonting som man ska då slå varandra i huvudet med. Och jag tycker inte att det för fram själva sakfrågan direkt. Utan det blir gärna att man koncentrerar sig på att jaha, vem säger vad om vem? Det är liksom en konflikthantering som jag tycker de borde gå utbildning i innan de sätter sig som politisk företrädare för ett parti till exempel.
Mm. Du menar alltså att man fokuserar mer på den andra parten än på sitt eget, vad man egentligen vill, eller hur menar du?
Ja, man slingrar sig runt sakfrågor och skyller gärna på den andra parten. Det är så i hela valrörelsen brukar det ju vara det att även på valaffischer så står det då att vi gör det här medan motparten gör det där. Liksom. Och det bollar man, det blir liksom som en konflikthantering istället för att alla sätter sig tillsammans och försöker lösa själva grundproblemet. Om man tar skolan till exempel, varför inte införa en bättre värld tillsammans för barnen istället för att bolla vem som ska få göra det och på vilket sätt.
Varför gör de så, tror du?
Jag vet inte. Jag tror det kan ju ligga i partiets linje att inte vara tydlig. Eller det kan vara så att det är en kutym som har funnits och växt fram i olika linjer i partier eller regeringar.
Mm. Och det är klart att en valrörelse, det handlar ju om att nu få så många röster som möjligt av väljarna. Och i det ljuset så försöker varje parti då att man själv vill framstå så bra som möjligt. Och så vill man lite svartmåla motståndaren. Mm. Att antar att, ja, att det ja, handlar det om det.
Det kan vara så. Eller också är det det att man inte vet helt enkelt. Man är otydlig, man har ingen direkt egen linje och så går man på att bolla sönder motpartens linje istället. Och jag tycker att det för inte oss väljare framåt, tycker jag. Liksom, utan vi sitter och tittar på ett tv-program där en person liksom naglar sönder den motpart som de har diskussion med. Och jag tycker inte det bidrar till någonting.
Vilket, jag tänker, som du säger, så är det ju då i radio och i tv vi hör de här diskussionerna bland annat, inte bara. Ja. Men alltså programledare då och debattledare, alltså vad kan de göra? Vilket ansvar har de i den situationen?
Ja, jag tror att de kan göra ganska mycket. Jag återgår till det där med konflikthantering, att det kanske är någonting som partiledare ska gå en kurs i, eller konflikthantering typ, innan de sätter sig som vald för ett parti. Och det kan ju vara så att programledaren för programmet då också har en inblick i hur man styr. Och det gör ni ofta. Jag tycker ju, som i det här samtalet, jag får ju också guidning av dig liksom åt vilket håll. Men det är så att jag tror att det skulle underlätta faktiskt om man hade lite mer på benen när man sätter sig i en diskussion så.
Mm. Hans Andersson, Stockholm, tack för att du ringde.
Tack för ett jättebra program.
Ja, men tack själv. Och vi hastar över till Eva Andersson i Enköping som snabbt ska formulera din syn. Du ska snabbt få formulera din synpunkt.
Ja, det är ju så. Som politiker så ska man bara hålla sig till sakfrågan.
Ja.
Och jag tar upp en sak, så det här med maten. Mm. Det är den frågan som är viktig för mig. Att nu när inflationen ligger ungefär på 0,8, matmomsen har sänkts med 16 miljarder. Men det händer inte så mycket med priserna. Man sa när inflationen då skulle liksom stabilisera sig med lite med matpriserna. Men det har inte gjort det. Men vad är det som gör att kostnaderna ökar på något vis? Är det inom livsmedelsindustrin eller är det för många mellanhänder som ska tjäna pengar? Eller vad är det handlar om?
Mm.
Och det här tycker jag politikerna, när man tar sådant här beslut, vi ska göra med matmoms om 16 miljarder. Ja, svenska folket får betala det sen.
Det följs inte upp
ordentligt. Förlåt, vad sa du?
Du menar att det följs inte upp ordentligt? Att det, liksom...
det följs inte upp. Och nu så säger man så här med falukorven att det finns inte tillräckligt med kött, nötkött i falukorven. Och så sa jag det när jag ringde in till er att man bör kanske kolla upp livsmedelsindustrin och Livsmedelsverket.
Eva Andersson,
också hjälpa till.
Ja, Eva, tack för att du ringde. Intressant diskussion. Vi kan
och
säkert fortsätta det.
Men hålla sig till sakfrågan och inte kasta skit på varandra för att överhuvudtaget ska bli val.
Tack för det. Tack för idag. Ring P1 återkommer imorgon. Då fortsätter vi debatten.